34. Torsdag 5 augusti. Nikki höll för nyckelhålet med vänster hand samtidigt som hon försiktigt strök höger hand längs hela överkanten på dörren. Papperslappen som hon lagt dit efter sitt förra besök var borta. Någon hade alltså varit i Kärnströms lägenhet sedan dess. Klockan var strax efter midnatt och hon hade stått still utanför dörren tillräckligt länge för att den irriterande taklampan skulle slockna igen efter att ha tänts upp av hennes närvaro. Nu väntade hon på att ögonen återigen skulle vänja sig vid mörkret. Fullständig mörkeradaption kunde ta uppemot 45 minuter. Det var tid hon inte hade. Men efter 5 minuter hade ögats omställning från tappar till stavar blivit tillräcklig för att kunna se fullgott. Förberedelserna hade pågått hela dagen, parallellt med att hon och Sofia hade ägnat arbetspasset åt sånt de inte hinner unna sig under spaningarna. De hade först varit på gamla polishögskolan i Sörentorp och kämpat sig runt den trasiga hinderbanan ett par varv, innan långlunch på Ulriksdals slottsträdgård. Sofia hade blivit märkbart glad när Nicky föreslog en gemensam utflykt, och så här i efterhand var hon själv nöjd över sitt initiativ. Sofia var en skön brud. Något efterhängsen, men rolig. Nicky fick lite dåligt samvete när hon återigen behövde skaka av sig Sofia efter lunchen. Men dagen hade varit planerad in i minsta detalj. Ett par timmar senare hade hon parkerat en bit från Kärnströms villa. När gatan var folktom hade hon lagt sig i en buske vid strandpromenaden utanför doktorns tomt. Där hade hon legat och tittat, ända tills flimret från familjens tv hade slocknat på vardagsrumsväggen strax efter klockan 23. Vid ett par tillfällen hade hon skymtat både doktorn och hans fru. När hon var säker på att Kärnström gått och lagt sig, lämnade hon villan och körde in mot stan. Hon hade haft tur när hon anlände till Torstenssonsgatan. En mörk Passat körde ut från en parkeringsficka efter att hon snurrat runt kvarteret 2 varv. Hon var fast besluten att hitta kopplingen mellan Hannas älskare och Peter Bjelke. Trots alla efterforskningar hade Nicky inte hittat en enda gemensam nämnare mellan de båda herrarna. Lika lite som hon hade hittat en koppling mellan Hanna och Bjelke. Inte heller Melina hade hört talas om någon Peder. Det enda Nicky visste var att samtliga hade varit i lägenheten. Hon hade prövat några olika teorier. Mest troligt var väl att Bjelke av någon anledning kommit på Kärnström och Hannas relation och av svartsjuka haft ihjäl henne. Teorin skevade eftersom Bjelke var allt annat än Hannas stil och triangeldramat kändes som en dålig Hollywoodfilm. Men ingenting var uteslutet just nu. Hon var noga med att hålla sinnena öppna för andra möjliga scenarion. Med ena foten stadigt mot ytterdörren puttade hon försiktigt upp brevinkastet. Det doftade grönsåpa. På dörrmattan låg ett papper med bostadsrättsföreningens emblem på. Hon lirkade upp nyckeln från byxfickan genom att dra i det blå snöret som hon fäst vid byxlinningen för att minimera risken att tappa den. Ingenting var lämnat åt slumpen. När hon om några timmar avvek från platsen skulle lägenheten vara identisk och till synes orörd. Inget kvarglömt, inga lämnade spår. På en kurs hos kriminalteknikerna hade hon dock lärt sig allt om Locards princip. Enligt den skulle hon ofrånkomligen lämna spår på platsen. Men Ryan var ingen forensiker. Han skulle aldrig kunna ana att någon vänt upp och ner på hans bostad. Därför skulle han inte heller leta efter spår. En sista kontroll av pulsen, samtidigt som hon satte igång tidtagningen på klockan. Nicky drog skoskydden över löparskorna, öppnade dörren och klev in. Hon visste att lägenheten var hennes bästa och kanske enda chans. Det måste finnas något här som kunde hjälpa henne att förstå. Det hon hittade måste också övertyga kammaråklagare Cedergren att ta sig an fallet. Igen. Hon placerade sig mitt i lägenheten och snurrade runt, långsamt, varv efter varv. Hon försökte ta in allt hon såg. Fullt övertygad om att det var något hon flera gånger tittat på, men ändå inte sett. Det påminde om leken fågel, fisk eller mittemellan. Kanske hade hon varit nära en viktig pusselbit utan att veta om det. Hon rörde sig ljudlöst mot köket för att vinkla ner persiennerna när det blänkte till i det mörka fönstret i huset mitt emot. Hon backade bort från fönstren och försökte processa vad hon sett. Hade någon fotat henne från andra sidan gatan? Hon stod helt still och vände ner huvudet så att den svarta luvan föll fram över ansiktet. Nicky svor och övervägde att lämna lägenheten, men ändrade sig och kröp fram till fönstren och drog ner persiennerna. Snart var bostaden helt insynsskyddad från Torstenssonsgatan och hon kunde jobba ostört. Känslan av att någon hade fotat henne avtog efter en stund. Det kunde ju ha varit en reflektion från vad som helst. Ryans lägenhet såg ut ungefär som sist. Nicky hade studerat sin film, sekvens för sekvens, flera gånger. Hon kom ihåg bordslampan bredvid sängen och det svarta doftljuset i 1000-kronorsklassen med doften Flö Fantom. Inredningen var helt klart maskulin, men inte på ungkarsättet med överbelamrad tv-bänk och staplar av ölburkar. Istället en medveten och exklusiv stil som Nicky kände igen från två rika bögkompisar. Hon fällde ut sin hemsydda tygpåse på golvet och bredde ut den till en filt med sitt innehåll ovanpå. Bara det mest väsentliga hade fått följa med. Luktfritt snabblim om något skulle gå sönder. Tygtrasa för att torka upp eventuella missöden. Pannlampa med rött ljus för att behålla mörkerseendet. Och en kamera med ett ljusstarkt objektiv för att kunna fota i mörkret. Klänypor, linjal, papperskuvert, multiverktyget och en liten träpinne att peta på saker med och försiktigt lyfta eller flytta dem. Hon satte på sig pannlampan, stoppade pinnen och linjalen i fickan och tog på sig två par handskar. Ytterligare ett trick hon lärt sig av kriminalteknikerna. Istället för att krångla med handskbyte kunde man enkelt dra av sig det förbrukade paret och fortsätta jobba. Sängen var bäddad med militärisk precision. Det var inte en enda rynka på det noggrant invikta överkastet. Nicky hejdade sig precis innan hon skulle öppna lådan i sängbordet. Hon lät ljuskäglan vandra runt kanten på lådfronten i jakt på förseglingar eller markeringar. Det kanske var en onödigt nojig försiktighetsåtgärd, men hennes magkänsla sa åt henne att inte slarva med några detaljer. Lådan innehöll en penna, handkräm, ett par glasögon och underst låg ett papper upp och ner. Nicky lyfte försiktigt arket med sin träpinne och såg Karolinska institutets emblem i övre vänstra hörnet. Samma emblem som på Hannas jobbväska. Hon la huvudet på sne och kikade på papprets innehåll. Siffror staplade i tabeller. Det såg ut som minst sagt tråkig kvällslektyr. Troligen något jobbrelaterat för Dr. Kärnström eller Hanna. Nicky tog ett foto av det hon kom åt och lät pappret falla tillbaka i lådan på sin plats. Hon skulle titta närmare på innehållet senare. Längst in i lådan låg något som såg ut som en gammal plastburk för en filmrulle. Nicky fotade burken och mätte dess placering i lådan med sin linjal innan hon vågade peta på den med sin träpinne. Burken verkade tom, men en magnet var fastlimmad ovanpå locket. Märkligt, tänkte hon. Hon fotade av den också. I en knapp timme jobbade hon sig igenom hela sovrummet i jakt på ledtrådar. Hon fann några saker som kunde tyda på kvinnlig närvaro. En hårsnodd, en ljusblå persminasjal med en svag doft av rosor och ett läppglans i färgen nude. Men inga spår ledde till varken Hanna eller Peder Bjelke. Nicky var redo att ta sig an köket, men passade på att undersöka hallen när hon ändå var där. Precis när hon passerade ytterdörren hörde hon en röst ute i trapphuset. Nicky frös till is mitt i steget. Brevinkastet vinklades sakta upp. Hon höll andan och kupade snabbt sin hand över pannlampans sken. Ett kuvert singlade ner och landade på dörrmattan precis framför henne och rösterna avtog strax därefter. Nicky blev stående stilla en bra stund innan hon vågade röra sig. Hon tittade på klockan och tänkte att det var en märklig tid att dela ut post. Kuvertet var öppnat och någon hade skrivit på baksidan med blyerts. Hej granne, jag upptäckte för sent att posten inte var till mig, varför jag hann öppna det. Ber om ursäkt för detta. Peter Larsson, 2 trappor. Tack för hjälpen, Peter, tänkte Nicky och öppnade kuvertet. Hon hade själv flera gånger tidigare fejkat samma manöver i lägenheter när nyfikenheten blivit för stor. Men det var en klar fördel att en verklig granne redan gjort jobbet åt henne. Det var en kallelse till Karolinska universitetssjukhusets hematologiavdelning. Brevet innehöll information om tid och plats för en läkarundersökning. Nicky njöt av tanken på att Tjärnström kanske hade några hälsoproblem och fotade brevets fram- och baksida för att kunna ta reda på mer så fort hon tagit sig härifrån. Hon lät kuvertet dala ner på dörrmattan igen, lite besviken över att brevet inte innehöll någon smaskigare information nu när grannen Peter varit så hjälpsam. Innanför dörren stod 4 par prydligt uppställda skor, samtliga med skoblock av trä. Ovanför dem hängde ett par kavajer och träningsjackan han hade haft på sig dagen hon följde efter honom ut på Djurgården. Nicky greppade tag om galgen så att den inte skulle glida längs klädstången och ge ifrån sig ett gnissel, medan hon ljudlöst sökte igenom fickorna på den första kavajen. Sen upprepade hon samma manöver med de andra ytterplaggen, utan att hitta något av intresse. Försiktigt gläntade hon på dörren till hallens enda garderob. Här hängde ännu fler ytterplagg i 2 rader. Nicky sökte igenom alla tills det bara var en svart vindjacka kvar. Den låg ovanpå en golfbag längst in i det trånga utrymmet. Hon tittade noga på jackans placering och tog ett foto innan hon försiktigt lyfte den från sin position. Nicky kände direkt tyngden av något som låg i ena fickan. Hon fiskade upp en liten glasburk med svart plastlock. Den såg ut som en gammal medicinburk i brunfärgat glas. Hon höll upp den och riktade ljuskäglan från pannlampan mot burken. Först verkade den tom, men så upptäckte hon ett pulver i botten. Nicky hade gjort flera 100 husrannsakningar under sina år som polis och hittat knark överallt och i alla former, vätska, pulver, kristaller och växtdelar. Och hon visste tack och lov bättre än att köra ner näsan i konstiga kärl. Hon uteslöt sannolikheten att något i en liten glasburk skulle ge henne kopplingen mellan Bjelke och Tjärnström i alla fall och lät locket sitta på. Innan Nicky petade tillbaka den i fickan drog hon sin hand över tyget. Hon kände något hårt och platt och fiskade upp ett svart plastkort. Det såg ut som ett busskort eller medlemskort. Hotell Archipelago. Hon stirrade på texten och vred och vände på kortet. Hon såg rätt. Det var ett nyckelkort till hotellet där Hanna hade blivit mördad. Hon knöt näven. Någon i lägenheten hade varit på hotellet. Ett indicium. En byggsten i hennes uppgift att få bägaren att rinna över. Skälig misstanke. Hon tänkte på Cedergren och försökte föreställa sig hans ansiktsuttryck när hon snart skulle rada upp de nya omständigheterna. Klockan var 01.50 och Nicky var lätt illamående, men fortfarande lugn. Tanken på att även Bjelke varit i lägenheten var både förvirrande och försvårande. Men Kalle hade varit 100% säker på sin sak. Och det betydde att hennes nya fynd lika gärna kunde tillhöra en hantverkare från Gävle som plastikkirurgen från de fina kvarteren. Nicky fingrade på kortet. Hon ville ta med sig det till Louise i hotellreceptionen och be henne kika på det. Kanske kunde man få någon ytterligare information. Men det fanns en regel. Man tar aldrig någonsin med sig något från en plats där man utför ett hemligt besök. Någonsin. Nicky tittade på burken som legat i samma ficka som fyndet från hotellet. Var det en slump? Fan också. Innan hon ångrade sig stoppade hon ner både glasburk och plastkort i ett kuvert och knölade ner i fickan. Nicky jämförde med fotot i mobilen och la tillbaka jackan så noga hon kunde. Hon rafsade ihop sina saker, återställde persiennen och kontrollerade rummen en sista gång. Allt såg intakt ut. Hon smög igen dörren bakom sig, låste och sprang så snabbt och tyst hon kunde ner för trapporna. Sen slet hon av sig skoskydden, gick ut genom porten och drog in den svala nattluften i ett djupt andetag. Hon hade nått ett genombrott.